Idag ska vi fira nattvard tillsammans. Och nattvarden i kyrkans historia har ju sett väldigt olika ut genom åren och i olika traditioner. När reformationen hände med Luther och Calvin och Zwingli och alla de här snubbarna, så blev det stränga förhållningsorder att man inte fick fira nattvard för ofta. Utan då var det max en gång i kvartalet i de protestantiska kyrkorna. Och sen har det där ändrats lite fram och tillbaka. Och när väckelserörelserna som har format den här församlingen till exempel växte fram, så var ju praxis en gång i månaden. Och det är ju någonting som vi fortfarande följer i den meningen att det är så ofta som vi firar. Men så har ju nattvarden återupptäckts på senare tid i många olika traditioner, att den rymmer så otroligt mycket i all sin enkelhet. Så vi har ju församlingar även i våra sammanhang som numera firar nattvard varje vecka när man möts. Och vi var några stycken som samlades och funderade på våra gudstjänster och även på nattvardsgudstjänsterna och tänkte, ja, men hur vill vi att det ska vara? Och en sak som vi kände då var att vi skulle vilja göra lite mer av nattvarden. Vi har ju så lätt för ord och tankar som stannar som ord och tankar. Och det här med att göra saker i handling hjälper oss ju att det blir kött och blod, att det blir på riktigt. Och nattvarden rymmer så otroligt mycket av sådana saker. Så därför så skulle vi vilja att vi flyttar in nattvarden lite mer i centrum av gudstjänsterna de gångerna vi firar nattvard. Så det här är ett första försök att göra det. Och det kanske innebär att predikan en sån gång är lite kortare, lite mer avskalad. Och så är det nattvarden som får förkunna och som får verka och som vi får möta Jesus i ännu mer. Jag tänkte också att vi skulle påminna oss om några saker kring nattvarden idag. Har vi med bildspelet? Där kommer det. När Jesus stod inför sin död och ville hjälpa sina efterföljare att förstå vad som höll på att hända honom, så använde han sig inte av någon teori. Det finns ju många olika teorier. Det finns många olika försoningsläror. Vad var det egentligen som hände på korset? Hur tog Jesus i sin död på sig våra synder? Och de här teorierna och lärarna har ju sin plats, absolut, och kan hjälpa oss att förstå åtminstone delar av det här som ändå är ett mysterium. Och vilka konsekvenser det fick. Men det var inte det som Jesus gav sina lärjungar. Utan han gav dem en handling att utföra. Han gav dem en måltid att dela och som talar ett tydligare språk än alla teorier. Och det bästa sättet att komma fram till vad den säger är ju att utföra den, som vi ska göra om en stund. Men innan det så vill jag lyfta fram några saker som Lukas betonar när han skriver om det här i sitt 22 kapitel. När stunden var inne la han sig till bords tillsammans med apostlarna, alltså Jesus. Han sa till dem, hur har jag inte längtat efter att få äta denna påskmåltid med er innan mitt lidande börjar? Jag säger er, jag kommer inte äta den igen förrän den får sin fullkomning i Guds rike. Man räckte honom en bägare och han tackade Gud och sa, ta detta och dela det mellan er. Jag säger er, från denna stund ska jag inte dricka av det som vinstocken ger förrän Guds rike har kommit. Sen tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sa, detta är min kropp som blir offrad för er. Gör detta till minne av mig. Efter måltiden tog han på samma sätt bägaren och sa, denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för er. Och det jag tänker att vi behöver lägga märke till först är ju att det här är först och främst en påskmåltid. Hur har jag inte längtat efter att få äta denna påskmåltid tillsammans med er, säger Jesus. Och många av er är säkert bekanta med den här historien om uttåget ur Egypten. Hur Israels folk hade varit slavar där i 400 år. Och hur Gud sänder Mose för att leda dem ut ur slaveriet och skickar ett antal plågor för att övertyga farao om att låta dem gå. Och i den tionde plågan så säger Gud åt dem, ni ska slakta ett felfritt lamm. Och ni ska stryka blodet från det på dörrposterna till husen där ni bor. Och äta lammet i en särskild måltid. För när han som kallas förgöraren kommer och ser blodet så ska han gå förbi den dörren. Men där han inte ser något blod ska han gå in och döda allt förstfött. Allt det här kan vi läsa om i andra Mosebok 12. Och påsk betyder också det, att gå förbi. Och det här sker. Och är det som slutligen får farao att släppa dem för att de ska kunna gå ut i öknen och fira gudstjänst och tillbe Herren. Och sen fortsätta mot det land som Gud har lovat dem. Och den här måltiden som Gud gav dem för att instifta förbundet har firats allt sedan dess bland Guds folk. Till minne av hur Gud räddade dem ur slaveriet i Egypten. Och Gud sa, det här ska kallas Herrens påsk. Så allt sedan dess så har man slaktat ett lamm på den här dagen, ätit det och berättat den här berättelsen. Och det är ju det Jesus gör. När han samlar sina lärjungar för att fira den här måltiden i Lukas 22. Så är det ju påskmåltiden de firar. Men så säger Jesus helt plötsligt saker som ger den en helt ny mening. Han säger att han är det här påskalammet som kommer för att bli slaktat. Att det är hans blod som kommer vara det som beskyddar från förgöraren. Och att han är den som för dem ut ur slaveriet. Vilket nu inte längre är en fysisk plats som det var för Israels folk i Egypten. Utan på hela mänsklighetens slaveri under ondskan och synden och djävulen. Så Jesus instiftar ett nytt förbund. Han förnyar det gamla förbundet, fullbordar det och instiftar ett nytt. Och säger, varje gång ni firar den här måltiden, gör det till minne av mig. Och det är ett mycket större uttåg än det som den första påskmåltiden firade minnet av. Och för att det skulle sätta sig i kroppen på dem och bli en del av den kristna gemenskapen så gav han dem en måltid. Dagen efter så blir Jesus arresterad och så småningom korsfäst. Undra hur han känner sig i den här stunden när han sitter där med sina lärjungar. Medveten om det och medveten om att en av hans inre krets kommer att förråda honom. En annan kommer förneka honom. Och många gånger så tror jag att vi har en bild av Jesus som någon slags supermänniska. Det kan väl inte ha varit jobbigt för honom, han var ju Gud. Men Filipperbrevet 2 säger ju också att för att göra det som han gjorde så klädde han av sig alla sina gudomliga attribut och blev fullt ut människa. Och det betyder att det han känner i den här stunden är precis förmodligen samma sak som du och jag hade känt. Och trots det så längtade han efter att fira den här måltiden med sina lärjungar, står det. Tänk er in i att ni ställs inför detta. Att ni vet att ni bara har någon dag kvar att leva. Och så får ni samla vilka ni vill till en sista måltid. Vilka skulle ni samla ihop? Din familj, förstås. De som står dig absolut närmast skulle vara de som får dela den här sista stunden, den sista måltiden tillsammans med dig. Och det är precis vad Jesus gör. Lärjungarna är ju hans familj. De har blivit det. De har spenderat de här sista 3 åren tillsammans. De har lämnat allt och följt honom. Satsat sina liv på att det här är Guds Messias. Det är nu som Gud gör det här. Han har skickat sin frälsare för hela mänskligheten. Och tänk vilken intim stund det här är då. Gör detta till minne av mig, säger Jesus. Och Petrus sitter där. Och Johannes sitter där. Och Judas sitter där. Jesus har precis tvättat Judas fötter. Och nu sitter han närmast Jesus. Och får del av den här måltiden innan han smiter ut därifrån. För att göra det han ska göra. Och tänker hur det måste ha känts att fira den här måltiden första gången efter att Jesus hade dött. Det var ju det här han talade om. Det är det här vi aldrig får glömma. Gör det till minne av mig. Gud längtar ju efter en en djup och levande relation med oss. Där vi är hans familj. Där varje gång vi firar den här måltiden så är det som att han samlar ihop sin familj. Och så firar vi det här tillsammans. Och jag tror att vi behöver det. För några veckor sedan så talade jag om att ordet blev kött och bodde bland oss. Att vi så lätt blir så trötta på alla våra ord och alla våra tankar som stannar som abstrakta saker i våra huvuden eller möjligtvis landar i våra hjärtan. Så vi behöver de här handlingarna att utföra för att förstå att ordet blev kött och bodde bland oss. Vi kunde uppleva honom. Vi såg honom, skriver Johannes. Han var någonting som gick att erfara och det är han fortfarande. Men med enbart ord så kommer vi aldrig nå fram till Gud på det sättet som vi tänker. För det är inte information som förvandlar oss i första hand. Utan det är kött och blod, konkret påtaglig sanning som sätter sig i våra hjärtan. Och i nattvarden så får vi inte bara säga och tänka att vi är förlåtna, utan vi får uppleva att vi är helt och fullt förlåtna. Vi kan uppleva att befrielsen från det här slaveriet under mörker och ondska, det gäller ju mig. Vi får uppleva att vi är inneslutna i den här familjen som Gud samlar ihop till den här måltiden varje gång vi firar dem. Den gemenskapen som kallas för Guds folk och som inte bara finns här utan som vi sitter ihop med runt om hela våran värld och i alla tider. Och vi kan ta emot att vi är älskade och accepterade av Gud själv. Trots alla våra brister som vi så många gånger dömer oss själva hårt för. Så gör ju inte Jesus det. Utan den här måltiden så säger han, du är omsluten och accepterad precis som du är. Och det här är tack vare Jesus. Och endast honom. Och jag tror också, inte minst i våran återhållsamma svenska kultur, att vi behöver lära oss att uttrycka saker med hela våran varelse. Och då blir nattvarden otroligt viktig. Det vi gör med kroppen påverkar hjärta och hjärna och tvärtom. Och det är därför vi i lovsången många gånger uppmanar varandra att stå upp och vara med. Lyft våra händer. Dansa om ni vill det. För det som vi gör med kroppen förstärker det som sker i hjärtat och tvärtom. Vi kan falla på knä, vi kan skriva ner något, vi kan spika upp en lapp på ett kors, vi kan tända ett ljus. Och det är inte oviktigt att vi gör saker i handling. Utan det påverkar våra hjärtan. Och det kan uttrycka mycket mer än vi ibland kan göra med ord. Det händer något speciellt när vi kommer samman som Guds folk och firar den här måltiden. Och Jesus betonar att han är mitt ibland oss när vi samlas i hans namn. Och vi kan uppleva hans närvaro med våra fysiska sinnen. Inte bara höra om dem eller tänka på dem. Och därför är det så viktigt med gudstjänsten och även med nattvarden. Och om vi inte har med allt det här när vi firar nattvard, att det är därför vi gör det här, så riskerar det så lätt att bara bli en tom ritual som vi upprepar. Något som vi gör utan att tänka på varför och något som inte förvandlar oss det minsta. Men tomma handlingar för oss inget närmare Gud och lägger ingenting till det som Jesus redan har gjort. Utan vi behöver ju ha med Jesu mänsklighet. Vi behöver ha med hans vånda över vad hans död ska innebära som han står inför. Vi behöver ha med hans längtan efter att få fira den här måltiden med oss. Och han längtar till varje gång. Allt är fullbordat, sa han. Innan han drog sitt sista andetag på korset. Och idag kan du få uppleva att det är sant. Det är fullbordat. Segern är vunnen fullt ut. Du är förlåten. Och du får komma till Jesus. Amen.